Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 184 och det sista för säsongen. Mm. För vårterminen, Daniel Dahlén.
Ja, det blir det sista nu. Sommaren kommer med full fart.
Och vi har inte hunnit få med Nina in i studion. Hon är ute och jobbar.
Hon är ute och jobbar hon också. Ja, det blev så. Vi hade svårt att få ihop tiden som vanligt. Det verkar vara lite så den här våren.
Ja, det är väl nästan så alla våren skulle jag säga. Att de här, alla dagar bara försvinner i maj.
Ja, men så är det. Och samtidigt, jag tänker just med det här med ledarpodden så har ju mycket att göra med att vi... Därför är vi ju tre också, så att vi ska kunna köra ändå.
Så är det. Men du, jag tänkte att det en aning sommarstiltje har väl ändå smyger sig in i den lokala politiken, även om budgetdebatten har pågått, men den har vi ju redan avhandlat i ett par poddar redan. Så jag tänkte vi ska göra en sån här en recap som de säger på de stora amerikanska nyhetsbolagen.
Säsongen som gick.
Ja, lite så. Och som du ser på den lilla dagordning som du fick framför dig så börjar med kaos.
Jag tror vi kan beteckna det här politiska Åland som kaosartat egentligen på ett sätt som vi nog inte har sett på länge. För du har flera saker här också, men det här talmanskaoset finns inte riktigt här heller.
Nej, just det. Men det ingår lite grann i den första där jag skrev upp, och det var ju kaoset i centern. Efterspelet av både regeringsbildning men framförallt då elhybridsdomen. Så utbröt det ju ett internt kaos i centern när då liksom partiet och lagtingsgruppen ville avsätta Veronica Törnros som ordförande och sedermera som talman. Och hon sedermera tog sitt pick och pack och flyttade ut ur centern och bildade sitt eget Pro Åland. Det där är, man får ändå säga att det är lite anmärkningsvärt att ett nyligen avstiget lantråd lämnar både den nya regeringskoalitionen som hon har hjälpt till att bygga upp och sitt parti.
Ja, det är ju inte vanligt förekommande, så det måste ju finnas ett ganska stor tagg i sidan här för att man ska ta de här svängarna i alla fall.
Det känns som man skulle ha velat varit en fluga på väggen under en del av de där interna diskussionerna som ju rimligen måste ha förts någonstans.
Ja, men definitivt. Och det senaste egentligen, vad ska vi säga, nästan senaste året då, eller i alla fall sen efter valet, att vad är det riktigt som har sagts? Och jag tror att vi kommer få reda på mycket mer av bara tiden får gå lite. Man hör ju en del, men jag tror inte allt är långt ifrån ute i offentligheten så här långt i alla fall.
Vi får väl se. Jag menar, på många andra ställen så är det ju populärt för politiker i slutskedet av sina karriärer att skriva sina memoarer. Det kan ju bli intressant att se om tidigare lantrådet Törnros vill avsluta med en Tell it all-bok.
Ja, och det har ju hänt förr i det åländska också. Jag tänker på Tusse Eriksson bland annat som skrev flera sådana böcker. Men det finns också... Ja, alltså, på något sätt känns det ju som att vi inte har hela bilden klar för oss på ett sätt. Alltså. Vi ser ju vad pappren har sagt och besluten. Men vi vet, det är ju svårt att veta vad folk har sagt mellan fyra ögon och liknande. Och jag tror att vi har mycket att hämta där ännu. Och det finns olika versioner också på vad sanningen är. Men det intressanta är ju trots allt att vi har en situation där, som du säger, sittande eller just avgått lantråd lämna partier. Man brukar ju, det är ju inte vanligt, utan när man hoppar av så brukar man ju fasa ut sig själv mer eller mindre. Men här finns det en stridsvilja då. Och samtidigt så ser man väl ändå, tycker jag, ett centern som är lite skadeskjutet trots allt. Man har ju liksom inte lyckats få till en ny ordförande ännu.
Man bestämde ju väldigt märkligt snabbt att nej, det tar vi först till hösten.
Ja.
Om 8 månader, 9 månader.
Ja, då lämnar man ju sig skadskjutet och ja, det är ju hela havet stormar då.
Och sen som du sa så ledde det då till nästa talmansrumba där Jörgen Pettersson blev vald till talman trots att han är ersättare. Så att säga bara ersättare i lagtinget, och det fick ju också kritik.
Ja, det var ju på lotten då som han fick sin plats, och det var ju en samlad opposition plus några till då som
lite kuppvarning.
Ja, kuppvarning som hade hellre sett Roger Höglund då, den tidigare finansministern, som talmansalternativ. Och här på kuppen på köpet då så blev ju också så att Harry Jansson är ju kvar i centern, men vad vi har förstått och vad vi har också skrivit så lämnar han liksom det dagliga arbetet och jobbar hemifrån istället. Så det fnurrar på tråden kan man ju lugnt säga här, och det är väl lite intressant, för jag tycker ändå att just valet av Jörgen Pettersson är intressant ur den bemärkelsen att det allmänna trycket för och det politiska allmänna trycket var ju att man inte ville se en ersättare som talman, och att det fanns kanske en ganska stor konsensus kring Roger Höglund då, som ändå hade mer röster, fler röster också än Jörgen Pettersson, och var ordinarie också. Så den är ju lite spännande. Vad var det som hände där?
Egentligen? Jag tycker också att i en lite mer närhistorisk kontext, jag menar efter de slitningar som har varit inom Centern de senaste 15-20 åren, där det liksom har varit lite stafett mellan Veronica Törnros, Harry Jansson och Jörgen Pettersson om att vara ordförande för partiet, och vi vet ju liksom hur lite småkuppigt det har varit på årsmöten mellan varven, och det har beskrivits som med knivstötar i ryggar och det ena med det sjunde. Nu är Jörgen Pettersson då inte ledare för partiet, men han, på något sätt så leder han ju partiet i lagtinget så som talman. En väldigt framskjuten position i alla fall. Sen har du två ministrar som är första och andra vice ordförande fortfarande, eftersom man då inte har valt en ny ordförande, Jannica Hambrud och Jesper Josefsson. Men däremot så verkar ju två av de här tre som har liksom varit i den här kampen de senaste årtiondena, Veronica Törnros och Harry Jansson, liksom har förpassats lite grann vid sidan av alltihop. Sen ska man nog med Centern inte liksom skriva det sista kapitlet.
Nej, jag tänkte ju säga medvetet eller omedvetet kanske man sätter sig lite vid sidan om ett tag nu då, och så låter man andra hålla på, och med tanke på att det är ett ordförandeval till hösten då, så vet man aldrig vad det är för joker som dyker upp. Men om jag säger så här då, tror du att Jörgen Pettersson kommer att kandidera som ordförande?
Jag slår inte fast att någonting är omöjligt i dagsläget. Jag tror att Centern skulle behöva en ny start. Jag tror att Centern hade behövt en ny start redan i vår med en ny partiledning. Även om man liksom på något sätt har den, men ändå inte. För mandatet för Hambrud och Josefsson är ju ganska diffust idag.
Det är det, å ena sidan då. Men å andra sidan, jag kan väl säga flera intressanta saker i det här. Jag tänker, dels så fanns det väl en liten farhåga bland många centeraktiva och ute inom centerskogarna och stugorna heter det, inte skogarna, i stugorna att Annika Hambrud och Jesper Josefsson inte skulle få den framskjutna rollen som man kunde ta i en regering, och att man skulle bli överkörd av de andra partierna. Samtidigt ser vi ju allt. I alla fall Jesper Josefsson har ju tagit en ganska framskjuten roll. Han syns allt mera i media. Han tar aktiva beslut. Det händer saker. Han syns på ett sätt. Så jag tycker, från att kanske ha varit lite det svagare kortet av Annika Hambrud och Jesper Josefsson ser utifrån sett, så kanske han börjar segla upp som den där potentiella.
Jag tycker också att han har varit offensiv i sin roll. Samtidigt så tycker jag också att Annika Hambrud har tagit kanske lite mer som där statsmannaaktig roll.
Absolut.
Som vice lantråd, försvarar regeringen. Ja. Visa på det ansvarstagandet för partiet i sin koalition. Så att båda tycker jag har liksom
växt
och kliver fram lite grann. Sådär. Så att det blir intressant att se vart det landar.
Ja, för skulle du ha frågat mig för ett halvår sedan så hade jag ju lagt pengarna på Annika Hambrud rakt upp och ner. Men just nu så tycker jag väl se att det är ganska jämnt skägg, men att Jesper Josefsson har tagit en allt större roll. Men precis som du säger, Annika Hambrud framstår ju som en ganska stabil politiker, och gjorde det även under förra mandatperioden och tog ansvar i många frågor.
Och sen har du ju Roger Höglund. Du har Robert Mansén där någonstans i kulisserna också.
Ja, absolut. Och sen finns Lis Mattsson också. Så att det finns en rad personer där bakom också. Sen är det väl det då, att det har funnits en viss farhåga att vilken väg kommer det nya Centern att ta. Och det kan man väl säga att med Annika Hambrud och Jesper Josefsson, om någon av dem blir, så tror jag att vi får ett mer socialliberalt centerparti som kanske inte är så traditionalistiskt som man är van att se Centern. Jag tycker man ser en sån utveckling, och då är ju frågan, är det rätt väg att vandra för en åländsk center? Att vad lämnar man? Ska man in i den sörjan ytterligare där det finns ganska många åländska partier. Jag tänker på Moderaterna och Liberalerna, men framförallt så har du ju Obunden Samling där då som anar morgonluft, som vi har varit inne på så många gånger.
Men som du tog upp så har du också Liz Mattsson, och där kan man ju tänka sig att om hon är en frontrunner internt utan att det har läckt ut så att säga, hon har ju nämnts hela tiden, att man lägger det till hösten, det skulle ju kunna vara någonting som tyder på det, eftersom hon är mammaleder nu under våren från lagtinget. Hon har ju ett starkt stöd liksom utanför Mariehamn, alltså på landsbygden och liksom där Centerns verkliga kärnväljare finns.
Nej, men hon kommer från en bondefamilj. Hon har liksom, hon driver gård tillsammans med sin sambo, så det finns liksom en...
Det skulle ju verkligen vara tillbaka till rötterna.
Till rötterna för på något sätt, och på något sätt också rent, det skulle vara ett ganska logiskt val också, om vi säger som så. Du har Jesper, du har Annika som ministrar, du har Jörgen som talman, sen om han fortsätter i höst får vi väl se. Men sen så skulle Liz då kunna vara den som blir ordförande, och är ju en, hon är ju företagare vid sidan om, hon kan organisera, hon har skördefester och liknande, så jag tror att det finns en sån att man kan dela på ansvar.
Och det har ju också Annika Hambrud pratat ganska mycket om, att man måste bygga om organisationen, att det ska bli bredare och liksom fler ska vara delaktiga och så. Vi får väl se vart det tar vägen, och så går vi vidare till nästa kaosparti.
Det finns så mycket att prata men vi får väl sluta, för det här kommer att bli med alla kaoser så här.
För även Socialdemokraterna hade ju sin kaosepisod alldeles nyss när Mogens Lindén lämnade partiet efter, ja egentligen då mest för att han inte fick bli OHS-ordförande, och sen så var det ju också det här VIS-systemet, vårdinformationssystemet, spökade ju där eftersom han förde sin egen på något sätt beredande upphandling vid sidan av lagtingsuppdraget, vilket ju inte gillades av partiledningen, som någonstans så... var väl alla överens om att det var en ganska bra lösning att han lämnade. Först lämnade han ju lagtingsgruppen och skulle bilda en Socialdemokraterna 2-grupp i lagtinget. Men sen så efter några dagar så kom de väl fram till att det inte går, och då bildade han Grön Vänster istället. Så nu det är då den andra vilden, eller nybildade enmansgruppen om man så vill, i lagtinget. Vad säger vi om det där då? För det är ju lite på en annan nivå naturligtvis. Han är ju nykomling i lagtinget.
Jo, men samtidigt är det ju väldigt intressant, för här har vi då Socialdemokraterna som har utmålat sig själva som ett stabilt regeringsalternativ, och på oss kan man lita på, man bildar regering, vi kommer alltid att rösta igenom och vi är eniga. Och samtidigt då så får du ett avhopp direkt mer eller mindre efter valet, vilket är ju väldigt underligt hanterat från hela partiet, men i synnerhet tycker jag faktiskt Mogens Lindén. Man må tycka vad man vill om hans insatser, men att på något sätt så att ställa krav på positionen, han skulle inte hålla med om det själv, han har skrivit det insändare att det inte är därför och liknande, men det är ju den bilden som ges de facto. Sen så är det, jag menar, man sluter väl upp bakom ett regeringsprogram, man sluter upp den politik som partiet vill föra, att där förstår inte jag riktigt liksom att han... Det är ju ingen one man show det här med politik, det är ett givande och tagande, och det tycker jag väl att... brister rejält i den här soppan.
Jag tycker att researcharbetet från båda sidor verkar ju brusta ganska rejält. Från Mogens Lindéns sida, vad det är för parti han ställer upp för och vad det partiet faktiskt vill. Och från partiets sida att kolla upp den kandidaten Mogens Lindén, är det någon som passar in i vårt gäng, liksom under vårt paraply? För det är ju inte... Det finns ju liksom ingen lag som säger att man måste ta emot alla som vill kandidera. Nej. Däremot så är det ju, vet vi ju så att de åländska partierna gärna tar emot sådana som man tänker sig kan dra lite röster så här, mellan 80 och 120. De är väldigt,
bra, för de bara med och bidrar, som sagt. Men jag tänker att, ja men visst är det så. Och när man blir lite förvånad faktiskt att det går så här pass långt, och att den där ivern att få med sig folk på sitt tåg så gör att man inte egentligen kanske lär känna varandra. Och det här handlar ju inte om att, här handlar ju bara om matchning. Jag menar, det handlar ju inte om att man kanske inte tycker personen skulle vara bra för parti eller liknande, men matchar vi överhuvudtaget? Och det är ju uppenbart att man inte gör det i det här.
Nej, och som jag ser det så liksom i båda de här fallen, både med Centern och Socialdemokraterna, så ger det ju partierna partikamraterna, de här två personerna och hela lagtinget dåligt rykte.
Men det gör
för det blir ju en larvig cirkus utav alltihop när det liksom hoppas av till höger och vänster och man vet inte liksom om regeringsunderlaget finns, hur stort det är, hur starkt det är och så vidare. Det var som någon påpekade i budgetdebatten att den här regeringen hade ju för några månader sedan så hade den kvalificerad majoritet med 20 röster. Det har man inte längre. Det är ju, förminskar ju rörelseutrymmet man har. Inte så mycket i praktiken men liksom ändå i moralen eller vad man ska säga, vad man kan åta sig.
Nej, och du kommer ju allt närmare något avhopp till. Vi kan ju inte utesluta det, för vi vet att det rör sig i de flesta regeringspartier, så finns det sådana som inte är alls nöjda. Så, och nu verkar vi ha fått den här avhopparsjukan, så inte behövs det så mycket till innan vi har ett problem heller.
Nej.
Tycker jag, men på något sätt att det här visar, jag tycker lärdomen från kaoset i sossarna måste ju ändå vara att man måste lära känna sina kandidater och kandidater måste signa upp för vad partiet vill driva framåt. Och
sen tydligare väga risker mot fördelar med röstetal och sånt.
Ja, men absolut, och sen också en mogenhet hos den enskilda kandidaten att förstå att jag får inte alltid som jag vill. Det är ju därför det heter demokrati. Och framförallt så är den parlamentariska demokratin, så måste man ju hitta majoriteter, och då handlar det om konsensus. Hur tråkigt det kan än låta, så gäller det att ge lite, få lite, ge lite, få lite hela tiden.
Vi går vidare till det som vid sidan av de här kaosartade historierna ändå är en av de verkligt stora frågorna och kommer att vara så under den här mandatperioden, nämligen vindkraftssatsningen i Norrhavet. Inte minst nu under de senaste veckornas budgetdebatt så har det ju varit en central fråga, eftersom landskapsregeringen äskar om medel för att kunna anställa fler personer. Tidigare så är det betalats med resiliensmedel från EU. Och framförallt obunden samling har ju då skjutit in sig på det här naturligtvis, eftersom det var också partiets stora fråga i valrörelsen, där man tappade lite, det har vi konstaterat många gånger i slutet av valrörelsen, i momentum på den frågan. Det kändes som de hade ganska stort momentum fram till sista veckan då den nästan försvann från dagordningen.
Jag tror det, och eftersom nu Centern blev väldigt tydliga också i frågan och sa att ingenting är beslutat än, men vi ska ge möjligheten att titta närmare på det här i alla fall. Men inget beslut är taget, och då föll lite hela frågan den sista veckan, precis som du sa.
Egentligen så är kritiken ungefär densamma som har funnits hela tiden. En sak som dock tas upp, det är att obundna säger att regeringspartierna de som förespråkar vindkraften lovade att man skulle ta det lugnt och försiktigt i frågan i valrörelsen, men nu vill man aktionera ut det redan under 2025. Och där kan man väl någonstans säga att de har en poäng i alla fall, även om det innebär ju inte en byggstart nästa sommar, utan det är ju liksom en lång kedja av händelser som ska ske här.
Nej, och jag tycker det där är väl intressant, för det är då egentligen, nu kommer vi till pudelns kärna, det här utauktionerande, att vad blir det? Och jag menar, vi har ju också sett under våren här också hur Ox 2 har fått bytt ägare och liknande, så att det finns ju på gott eller ont, det återstår att se, men den här frågan kommer inte att lämna det åländska samhället. Även om de byggs, de här vindkraften, så kommer den att leva kvar. I det här skedet är det ju nu att det faktiskt börjar kosta nu för det åländska samhället, eller den offentliga delen i alla fall av samhället, när vi ser på de här projekten som måste liksom konkretiseras, så vi pratar ändå om ganska många pengar som ska in i liksom det här förprojekteringsstadiet liksom för utauktionering då.
Jag skrev en ledare här förleden, nu har det gått ett antal veckor, jag kommer inte ens ihåg när, men det är som vanligt när man skriver den så försvinner
den.
Men det jag ställde frågan om det är värt att gå vidare, just eftersom det nu börjar kosta pengar. Finns det liksom en rimlig tro på att det kan realiseras? Och då menar jag inte, är det någon som kommer bjuda på det, för det är jag övertygad om att det kommer att vara. Men kommer kommunen att säga, ja, kommer man att få en tillräckligt stor del av befolkningen med sig för att kunna genomdriva det? Det är klart man kan genomdriva det om man gör det under den här mandatperioden. De är ju valda för all del. Men det är liksom, jag säger, det finns ju en lång rad fallgropar i det här, och jag tycker inte att landskapsregeringen har presenterat tillräckligt mycket än för att kunna vinna den där debatten och vinna förtroendet för satsningen. Att liksom visa tydligt hur stora intäkterna kan bli, att visa hur liksom fördelarna, och också visa liksom nackdelarna, så att man kan göra den där avvägningen. Är det värt det?
Nej, det tycker jag också, att vi har väldigt mycket där och hämta hem ännu. Sen tror jag väl att vi är i ett stadium på något sätt att de åländska politikerna vid makten kommer att driva igenom det här oavsett nu. Jag får lite den känslan. Sen kommer det protesteras, och det kommer protesteras ett tag, men det här är en för stor möjlighet för att bara låta den gå. Tror jag de resonerade så. Och sen om det faktiskt kommer att byggas någonting på Åland, det är nog en helt annan fråga. Men sen är det är ju så många män och eller som ligger lösa där, precis som du säger. Jag tycker framför allt att frågan om återbetalning till det åländska samhället och att de betalningsmetoder eller liksom finansiella uppläggen, så de är ju långt ifrån självklara, och det finns väldigt många politiska variabler här också, inte bara på åländsk nivå utan nationellt.
Ja, men det är ju det som gör det så svårt, att det finns så många liksom många nivåer, många dimensioner i det här. Du har tidsaxeln som är lång från nu till att det skulle kunna stå klart ett många år. Men sen har du då det åländska beslutsfattandet, det finska beslutsfattandet, EU-beslutsfattandet, för de är ju med i det här på allra högsta grad. Vi har ju också konkurrenter. Precis utanför de åländska vattnen så planeras det ju också för det här. Hur man ska koppla ihop det med elnät. Det är så otroligt komplext.
Det är det, och det är väl därför kanske inte man kommer ut med de här svaren, för de finns inte ännu. Utan jag tror att mycket av det här kommer väl måste lösas på vägens gång, och det där osäkerhetsfaktorn är ju inte den är ju livsfarlig politisk på det sättet.
Ja, men jag tycker att det är här det finns befogad kritik mot både den här landskapsregeringen och den förra, att man inte lärde sig någonting av kommunreformsfrågan. Det är ju det är liksom där man kunde skjuta den i sank, men säga, ni säger att det kommer att spara pengar, hur mycket då?
Exakt.
Och det fanns inget svar på den frågan. Och här säger man att det är en sån stor möjlighet för åländska samhället att tjäna mycket pengar. Okej, hur mycket och hur ska det fördelas? Finns inget svar på det. Nu ska man tillsätta en utredare för det i sommar som ska lämna liksom en bild av det någon gång i slutet av året, är det sagt. Det borde man ha gjort tidigare. För det är ju ändå grunden. Eftersom du måste ta, om du ska liksom bestämma det för är jag för eller emot, så är det ju grundfrågan är ju egentligen, är det värt det? Är det värt att lite grann offra det orörda Norrhavet för intäkterna? Men då måste man ju veta vad intäkterna är.
Nej, så är det ju för gemene ålänning. Sen i slutändan så tänker jag ju som på norra Åland, att då har du hela den här känslomässiga delen av frågan också. Och den blir ju alltid svår att mäta mot potentiella intäkter eller liknande. För den känslomässiga, den är stark såklart. Och lite samma sak hade du med kommunerna. Alltså, att jämföra kommundebatten och liksom vindkraftsdebatten är ju helt rätt på det sättet att du möts av känslomässiga argument, men det finns liksom ingen riktig förståelse för att de argumenterna finns. Och ska vi lite vara så där nu då, så kan man ju faktiskt säga som så att är det här, har man återigen ett lite för mycket Mariehamn-centrerat synsätt på de här frågorna istället för att tänka hela Åland och vad som är viktigt för hela Åland. Och vi ska komma ihåg att 64% av alla ålänningar bor utanför Mariehamn också. Så att jag tror att politikerna går lite vilse. För jag menar, en mariehamnare bryr sig väl inte om det sätts upp vindkraft på norra Åland så tillvida att man inte har någon stuga eller liknande där. Men och samma sak om kommunen, en norråländsk kommun försvinner, så bryr sig väl inte Mariehamn, för Mariehamn kommer att finnas kvar. Så jag menar, smäll upp här då runt Mariehamnen lika många vindkraft, så tror jag det också att även Mariehamns politikerna skulle få lite jobbigt. Så den här känslomässiga delen är svår, för alla politiker oavsett politisk inriktning och politisk parti. Men den kan inte negligeras för den kan bli otroligt stark. Och det tror jag inget av partierna egentligen som förespråkar en vindkraftssatsning vill hamna i en situation där man blir kommer att tappa ordentligt med mark om man inte tar de här frågorna på allvar, tror jag.
Jag håller med. Jag tror att man måste göra grundjobbet bättre och jag tror att man ska försöka ta lärdom av kommunfrågan i vad det var som misslyckades där. Och det var inte bara juridiskt.
Nej, utan istället sitter vi i en situation där vi liksom inte kommer fram med kommunfrågorna överhuvudtaget istället. Fast alla inblandade oavsett vet att någonting måste göras. Så det är lite, ja, jag håller med. Det är en bra jämförelse.
Sista punkten på dagordningen är budgetdebatten då som har hållits. Kanske inte debatten som sådan utan det förslag till ram, finanspolitiskt ramverk och överskottsmål som landskapsregeringen la fram tänkte jag diskutera eftersom plötsligt så gick vi från en mandatperiod där ingenting skulle röras, allting skulle vara stabilt, man skulle sitta stilla i båten till att det blev ett race om vem som ville spara mest.
Mm.
Men med lite olika infallsvinklar på vart.
Ja, och jag säger som jag sa förra gången, äntligen. att äntligen börjar man vakna något sent. Men man är väl på gång i alla fall. Och samtidigt som vi har sagt också, för jag saknar ju lite den där spegeln. Och liksom var vill landskapsregeringen? Hur ska man se man på egen verksamhet? Hur ska man spara där ännu mer? Den är ganska vagt definierad än så länge. Och det kommer vi väl säkert få se mer av. Men där kan de nog allihop ta ett varv till och fundera på vad ska vi inte syssla med.
Det jag tyckte ändå var bra med landskapsregeringens förslag, jag håller med. Det, man kunde liksom ha sparat på fler ställen eller andra ställen. Mm. Men att man faktiskt tog det greppet att säga att här ser vi möjligheter till att spara. Att politiker sa att på de här områdena så vill vi spara.
Sen är frågan hur väl förankrat är det bland regeringspartierna?
Absolut, men det var ändå istället för som det brukar vara att vi ska skära ner så många procent eller delar av procent på det här och så vill vi att tjänstemännen ska ta ställning till och komma in med sina äskanden. Jag vill ju att politikerna ska ta ansvar. När läget är så som det är, att det finns ett så stort sparbehov under ett antal år för att vi ska nå en budget i balans, vilket ju borde vara det som alla vill till, även om jag inte är helt säker på att det är så. Men då tycker jag att politiker borde ta sitt moraliska ansvar att också vara de som för fram förslag om vart det ska sparas. Ska man bara göra små justeringar, lite ostyrigt, då funkar det där med att säga till att, för det är de som jobbar på avdelningarna som vet bäst, så att säga.
Ja.
Men är det så pass mycket, det är ju ändå ett stålbad om någon form vi pratar.
Det är ju det kommer att bli.
Ja. Och då tycker jag att det är politikernas uppgift att visa hur det stålbadet ska se ut.
Ja, helt ärligt så tycker jag att det andra är ju bara helt vanlig budgetering.
Ja.
Det är ju liksom, ni ska spara, ni ska komma ner, det är bara helt vanlig ekonomisk förd politik där. Men nu kommer det att krävas mer och då måste man också våga visa politisk handlingskraft och våga ta den striden även om det är obekvämt internt. För man kan inte lägga det här bara på vanliga medborgare utan de måste ta den striden internt också. Och helt ärligt, jag menar det gjordes ju ingenting under pandemin vad det gäller den ekonomiska eller den liksom kostnadskostymen som fanns.
Tvärtom så har ju kostnaderna skenat.
Ja, exakt. Och det är oansvarigt om de tänker fortsätta. Det är nästan fegt om man inte vågar ta tag i det.
Nu ska jag säga någonting som jag brukar säga i den här podden. Vill jag få återkomma i den här frågan? Om inte annat så när budgeten ska klubbas, alltså detaljbudgeten ska klubbas i höst.
Mm.
Och då blir det ju intressant att se om regeringsblocket har hittat en riktig gemensam linje som faktiskt håller i en hel debatt också.
Varför skrattar jag? Jag vet inte.
Jag tänkte att vi ska hålla oss till den där halvtimmen vi alltid försöker eftersträva. Nu har vi en minut på oss. Och jag tänkte att vi ska strax avsluta podden och det tar ju sina sekunder, men för det så ska vi uppmana alla att gå och rösta. Eftersom det är ett ganska viktigt val, även om det kanske inte alltid känns som att EU-valet är viktigt.
Nej, det är så att jag menar, man må vara EU-kritisk, man må ha andra åsikter, man må bara tycka att EU bara lägger sig i. Men röstar vi inte så är det faktiskt på allvar ett hot mot demokratin också. Vi lever i sådana tider att vi måste ta det här. Det är inte bara vi har inte bara rättigheter i en demokrati utan vi har också förpliktelser, och att gå och rösta är faktiskt en sån förpliktelse. Och kom ihåg också att man brukar prata om att drygt en tredjedel av alla lagstiftning som går igenom på nationell nivå och i lagtinget också, så är direkt ett resultat av de beslut som fattas i Bryssel. Och kommuner brukar man till och med prata om mer av den beslutande, det beslutande man gör så går att spåra direkt till Bryssel och de direktiv och lagar som är där. Så vill man vara med och påverka och vara faktiskt göra sin röst hörd, så ska vi gå och rösta. Det är bara att maka sig ut. Och det är ju självstyrelsedag samtidigt då, den 9 juni om man vill det. Så kan man ju passa på det då.
Om inte annat, det är ju en fin gest mot demokratin och det självstyrelsemålen har fått igenom demokratiska beslut.
Ja, men det är så. Och det tåls nog att påminnas om, det blir lite pretentiöst här nu, men det tåls nog att påminnas om att varje generation måste vinna demokratin. Det är ingenting som är konstant, utan det är upp till oss var och en att den faktiskt fungerar och fortlever.
Det tycker jag blir en alldeles lysande avslutning på vårterminen med Ålandstidningens ledarpodd. Vi är tillbaka efter sommaren. Det lär synas i tidningen när vi är på ingång igen. Men
sikta mot slutet av augusti.
Slutet på augusti tror jag också är ett bra sikte. Tills dess får vi tacka för uppmärksamheten, för att ni har lyssnat på den här podden, och önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar och på återhörande då när sommaren lider mot sitt slut. Tack och hej! Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.